Hej, jag heter Sarit Monastyrski och du lyssnar på Karlavagnspodden. Pingsttiden kallas ju också för hänryckningens tid och våren är pirrig för många. I avsnittet hör vi lyssnarnas berättelser om hur kärleken började, om flörten och att ta det där första steget. Varmt välkommen! Lars Brandin ifrån Kållered, hej!
Hej, jag får väl presentera mig lite som tapetseraren från Kållered.
Tapetseraren från Kållered? Berätta, vad var det som hände?
Ja, så här, vilket härligt ämne ni har ikväll.
Ja, jag tycker också det, eller hur?
Ja, det är alltid trevligt att prata om lite kärlek och passion.
Ja, jag håller med.
Verkligen, och vad gör man lite för att fånga kärleken?
Nej, alltså man kan göra väldigt mycket.
Ja, det här jag tänkte som jag skulle berätta om ikväll.
Ja.
Det är en händelse som hände för lite drygt 50 år sedan.
Ja.
Och då var jag ju väldigt ung och vacker. Och nu är jag bara vacker.
Ja, underbart. Vad var det som hände för 50 år sedan?
Jo, det var så här att jag var väldigt förälskad i en otroligt söt och snygg och trevlig tjej. Och hon bodde själv i en liten lägenhet i Majorna i Göteborg.
Ja.
Och så en dag så frågade hon mig om jag kunde hjälpa henne att tapetsera hennes vardagsrum.
Mm.
Och jag var ju inte sådär jättehändig, men okej, jag tänkte det får jag ju säga ja till.
Mm.
Och, men hon kunde själv inte vara med och tapetsera, utan jag fick nyckeln till lägenheten.
Mm.
Och så var det tapeter, det var en massa tulpaner på tapeterna där. Så jag höll ju på en hel dag där och tapetsera. Och jag var inte så där jättevan vid det, men det gick ganska bra. Så jag fick upp alla tapeterna där. Och sen lite senare på kvällen, så jag satt ju kvar i lägenheten och väntade på henne där när hon skulle komma hem efter sitt jobb då.
Mm.
Och så när hon kom in där i lägenheten så började hon gapskratta.
Mm.
Och då hade jag satt tulpanerna upp och ner på tapeterna.
Så,
ja, jag hade fått upp alla tapeterna, det blev väldigt bra, men de hängde upp och ner. Åh så...
oh, nej!
Åh oh, nej, så att det är...
Hur gick den här? Alltså, för det här var ju ändå någon slags flört, eller?
Ja, verkligen, verkligen. Jag var ute så det är jättehändig, men jag tänkte jag måste ju ta chansen,
ja,
här liksom, och visa mig på styva linan där och lösa det här. Så jag gjorde så gott jag kunde, men det blev ju inte så bra till slut. Men det blev ju samtidigt väldigt roligt.
Såklart, men vad hände sen då?
Nej, jag fick ju ingen mer chans än efteråt.
Nej,
det fick jag faktiskt inte. Men den här personen då, jag ska inte säga vad hon heter, men
vi
är faktiskt goda vänner än idag, så här 50 år efteråt. Det är lite roligt faktiskt. Men vi blev aldrig något par då. Så.
Nej, ni blev inte det. Men du, fick hon tapetsera om sen? Eller?
Ja, hon fick nog aldrig en riktig gubbe där som gör det.
Men du, nu när jag ändå har dig på tråden, och du verkar som vara en man som hade modet och vågade göra det här. För den som sitter och lyssnar nu och som känner så här, åh, jag skulle verkligen vilja hitta kärleken.
Mm.
Har du liksom några tips här att komma med?
Ja, man måste ju försöka. Man får göra sitt bästa. Sen det räcker inte hela vägen alltid. Men ibland lyckas man. Men du vet, behöver du hjälp med tapetseringen så det är bara att ringa. Du har ju mitt telefonnummer, Tarik.
Ja, just det. Nu har jag ditt telefonnummer och jag verkar också ha en referens som säger att ja, det blev så där faktiskt. Nej, just det.
Ja, men jag är lite bättre idag. Ja. Det är 50 år senare så jag är lite vassare faktiskt.
Ja, vad skönt att höra.
Ja.
Men du, Lasse, vad kul att få hänga med tillbaka 50 år i tiden. Men att våga lite mer är tips från dig.
Absolut, absolut.
Ja, jättefint. Ha det så bra och ta hand om dig och tack för att du hörde av dig.
Ja, detsamma. Ha det gott.
Ja, detsamma.
Hej,
hej. Sitter här och läser era otroliga kommentarer på vår Facebook-sida. Eva Albinsson skriver till exempel: Dansbandsveckan i Malung 2014. Vid sidan om ett dansgolv så stod ett gäng karar. Han stod inte närmast, så jag sträckte fram handen och knackade honom på axeln och frågade om han ville dansa. Det ville han. Sen hängde vi ihop resten av tiden som var kvar av dansbandsveckan. Han var norrman och jag förstod ingenting av vad han sa. Helgen efter reste han drygt 70 mil för att besöka mig och han stannade i 10 dagar. Knappt ett år senare flyttade han till mig. Vi är inte längre ett par men har så gott som daglig kontakt och är varandras bästa vänner. Han kommer alltid finnas i mitt liv, skriver Eva. Melina Johansson har också skrivit apropå att vara bästa vänner, för hon har skrivit så här. Vi har känt varandra och varit bästa vänner i över 22 år. Så när jag kom ur ett ganska långt förhållande så haffade han mig nästan direkt och sen var det vi. Han hade väntat på mig, sa han. Sofia Nordanskog skriver så här till exempel. Vi träffades på torget i Sundsvall i slutet av maj för 16 år sedan. Han arbetade som mobilförsäljare i ett pop-up-tält och skulle sälja en telefon till mig som passerade. Jag skulle inte ha någon telefon, sa jag, så han ville ge mig hans arbetsnummer ifall jag ångrade mig. Men då blev jag fräck och jag sa att jag ville ha hans privata nummer. Annars så fick det vara, skriver Sofia till oss. Vi tar oss till Sunne nu. Anja Lunnefjord är med oss. Hej och välkommen, Anja. Ja.
Hej, tack.
Hej. Du, jag är lite nyfiken på era historier här ikväll om hur ni träffade kärleken. Hur var det för dig?
Ja, det var ju helt oväntat, för jag var inte alls förberedd på att kärleken skulle slå till.
Nej.
Utan jag var till återvinningsstationen med en släpkärra och jag hade väl dragit upp jackan och hade en keps på mig. Jag ville vara lite sådär anonym, för alla känner ju alla här.
Ja.
Men då kommer det fram en man till mig som kommer i full fart och säger att är det du som är Anja och syr i skinn och läder? Mm. Och jag tänkte, men hur vet han det?
Ja.
Så jag sa, ja, det stämmer, sa jag. För jag hade precis avslutat en utbildning på ett par månader inom lädersömnad.
Mm.
Så då sa han att jo, jag har så mycket grejer jag behöver hjälp med att sy till mina motorcyklar och mopeder och saler och väskor. Och jag tänkte att det här är nog, nu tar jag mig nog vatten över huvudet, för jag har ju hade ingen erfarenhet så. Men jag sa jag kan väl se på grejerna. Det, ja, vi gjorde upp tid och dag och så kom han hem med lite grejer till mig och jag kikade på det där. Och sen så var jag rätt så snabb och sy, så att efter några dagar bara så kom han och hämtade dem där och då hade han med sig mer grejer. Och sydde väl det där också.
Mm.
Och sen så efter några gånger där, 4-5 gånger kanske, så tänkte jag så här att nej, men nu kanske jag får lugna ner mig här så att inte det blir någonting mer av det här. För jag kände mig inte riktigt redo för kärlek och sådär. Utan jag höll mig lite avvaktande ett tag. Men sen så en dag när han var hem och med grejer och jag bjöd på kaffe och sådär. Och så kände jag bara att han gör mig så glad, den här Anders. Så ja, men varför ska jag inte träffa honom igen då, tänkte jag. Jo, men så blev det väl så. Han bjöd hem mig till honom så jag skulle få se på alla grejer jag har sett på hans mopeder och motorcyklar. Så jag var hem till honom och vi satt och pratade en hel förmiddag. Och så vi bestämde att vi åker på loppis tillsammans. Mm. Och så gjorde vi det. Och sen så åkte vi på någonting annat. Och han frågade om jag ville bli med på en tur på motorcykeln. Och det var ju jättetrevligt. Och jag kände bara, ja men han gör mig jätteglad. Och det var klart, kan jag vara glad en dag så är ju det värt att fortsätta att träffa honom. Och sen så förstod vi nog att det var ömsesidiga känslor. Så att efter det här som skedde förra våren så har vi nästan inte varit ifrån varandra en enda dag, utan vi vill bara vara tillsammans. Så det är jättehärligt.
Oh, du vet, jag får så här rysningar av välbehag när jag hör dig berätta om det här. Men ja. Du, jag är så nyfiken. Alltså, kan vi ta oss tillbaka till förra våren? Och du är där på återvinningscentralen, har dragit upp jackan lite grann, du har keps på huvudet. Ja. Anders kommer fram. Alltså, kände du något redan då, eller var det väldigt så här fundersamt från din sida? Minns du vad du tänkte liksom?
Nej, men vi har sett det andra tillfällen, fast inte med några känslor inblandade överhuvudtaget. Men jag kände igen honom och han kände mest igen min hund som satt i bilen, för han var osäker på om det var jag, men hunden kände han igen. Och jag trodde att han var hans bror. Så att han var inte helt obekant.
Nej.
Men sen så när han frågade efter mitt telefonnummer, och så gav jag det till honom, så sa han att, och det törs du lämna ut till främmande människor. Och jag blev bara, åh nej, vad har jag gjort? Ja. Det skulle jag väl inte ha gjort. Men sen i nästa tanke så tänkte jag att, jo, men ska jag fortsätta med det här och sy till andra personer, då måste jag ju ge ut mitt telefonnummer. Så då hade jag ett litet resonemang där i huvudet att jag, jo, men det var rätt gjort, jag ska lämna ut mitt nummer. Och så och sen så blev jag lite upprymd över också att jag skulle få mina första uppdrag, för jag hade ju precis gått färdigt den här kursen i Malung. Och tänkte att det här kanske är en ny väg i livet för mig, ett nytt yrke som ska ge mig in på.
Ja. Så kan man säga att Anders blev inte bara en kärlek, utan också din första kund då, i din nya verksamhet.
Absolut. Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Ja. Så nu fortsätter jag att sy, men nu är det ju mer för att vi gör grejer tillsammans. Så den här veckan så, eller Anders tyckte att jag skulle ha en egen moped här. Som jag då skulle få fixa i ordning, så nu har jag sytt en ny dyna till den, och så det här fortsätter. Anders är fortfarande min största kund, fast det blir jag får ju bara massa kärlek tillbaks, och det är det bästa. Det
låter helt fantastiskt när du berättar om det här. Men du, om jag skulle fråga Anders om det här tillfället när han går fram till dig på återvinningscentralen, vad skulle han säga då? Tvekade han? Var han lite fundersam?
Jag vet inte. Ja, han var ju säker på att det var min hund.
Ja.
Så det var hunden som gjorde att han gick fram till mig. Men eftersom jag försökte vara lite anonym, så...
Ja, då är det svårt såklart. Men det var ju, det var ju väldigt bra av Anders här med facit i hand. Jag tänker också på att ni båda kommer från en liten ort. Alla känner alla.
Ja.
Hur är det att träffas sådär som ni har gjort? Är det ens en faktor som man tänker på?
Ja, jag vet inte riktigt. Nej, men på ett vis kanske det är lite lättare också, för jag har nog fler bekanta som känner Anders sen förut, så jag har väl pratat också om honom med vänner till mig, och som har sagt att, ja, men de gillar honom och sådär, att han är en jättetrevlig människa. Så, och då fick jag också lite trygghet i det. Så det är lätt att få bekräftelse kanske på att om man är på rätt väg eller om det...
Exakt, ja. Alltså få lite referenser.
Referenser, ja. Precis.
Från andra människor runt omkring. Ja. Åh, vad fint, Anja, att jag fick följa med på den här resan ihop med dig. Det var...
Ja, men det var kul att få berätta också.
Ja, du, hälsa Anders så gott också.
Ja, absolut, det gör jag.
Ja, ha det så
tack
bra
så
nu. Ha det gott.
Tack detsamma.
Hej
då.
Hej. Det handlar om det där första steget, pirret, kärleken, hur den faktiskt började. Och jag läser på våra sociala medier. Sofie Söderberg skriver så här. 2007 i Kristianstad på parkeringsdäcket där man hängde för när man var ung. Han klagade på min musiksmak. Nu är vi gifta, har 4 barn och bor på en gård, skriver Sofie. Och Agneta Ahlberg, hon skriver så här. Första gången 1967, det var vid en telefonkiosk. Det blev ett stadigt förhållande ett par år. Våra vägar skildes åt och 43 år senare så träffades vi igen efter kontakt på nätet. Nu har vi levt tillsammans i 14 år och är gifta sedan 12 år tillbaka. Gammal kärlek rostar visst inte, skriver Agneta.
Karlavagnen i P4.
Med mig nu, psykolog Hanna Jamali. Du har säkert hört henne här i radion flera gånger eller sett henne som psykolog i SVT:s Gift vid första ögonkastet. Hallå Hanna!
Hallå, hallå!
Hej.
Hur är läget?
Jag tycker det är fantastiskt att höra allas historier om hur man träffade kärleken och mötte den. Det är något väldigt, väldigt speciellt. Det gör något med en, tycker jag.
Ja, det gör det verkligen. Man blir själv lite pirrig när man hör dem.
Ja, exakt så. Och jag har någon känsla av att flörtandet har minskat. Det kan ha att göra med att jag själv har levt i en relation i 1000 år. Men stämmer min känsla?
Ja, men det gör den faktiskt. Det finns en del rapporter som tyder på det, särskilt vad gäller yngre personer. Att man tycker att det är svårare, och det har framförallt med IRL, alltså i verkliga livet, flörtande att göra. Och att många säger att det är enklare online, eller snarare att man har lärt sig flörtande på ett annat sätt egentligen.
Mm.
Så du, din känsla är nog ganska rätt, skulle jag säga.
Alltså, är det svårt med flörtandet i det verkliga livet, så att säga? Är det svårt att veta var gränserna går? Förstår du hur jag tänker?
Ja, absolut. Alltså, jag tänker egentligen så här. Det har ju alltid varit svårt, för det kräver ju någon form av risktagande att flörta. Man blottar sig ju lite. Och det jag tänker är annorlunda nu är att vi har färre sådana situationer där vi får öva. Alltså, om man tänker förr i tiden, då hade vi kanske fler naturliga platser där det här förekom.
Mm.
Man kanske var på samma ställen och liksom sådär. Men nu har ju mycket av vårt sociala liv flyttat till just nätet. Och det gör ju att flörtandet blir annorlunda och på ett annat sätt. Och då kanske inte vi vässar de där sociala flörtfärdigheterna på samma sätt.
Men kan det vara så att det flört, eller att man försöker, att folk försöker, men motparten märker inte ens av det. Förstår du?
Ja, absolut. Ja, definitivt är det så. Och jag skulle nog säga att de allra flesta flörtar lite för försiktigt. Sådär. Att man förstår inte att det kanske kräver ännu mer, att man håller kvar ögonkontakten ännu längre, att man verkligen visar att man ställer de där frågorna eller kommer ännu närmare, gör lite fysiska närmanden. Och det är ju precis som du är inne på. Det är ju ett visst risktagande med det där. Man kan ju bli avvisad, och det känns ju läskigt för många.
Ja, verkligen. Alltså, jag tänker, för den som lyssnar nu och sitter och så tänker de så här, jag skulle ändå vilja träffa kärleken och vill bli bättre på att flirta och ta kontakt och så där. Hur ska man göra? Finns det någon smart väg att gå här?
Ja, sluta göra det du alltid gör är det enkla svaret på det.
Mm.
Så det vi ofta gör som människor är att vi gör mer av det vi kan. Som jag har lärt mig ett sätt att flirta på, då gör jag mer av det. Men det vi behöver titta på, det är ju resultatet. Alltså, hur går det för mig när jag gör på det här sättet? Ja, men kanske inte riktigt som jag hade velat. Ja, men då kanske man ska testa lite andra sätt. Och en annan grej, det är ju att testa att byta miljö. Vara på andra platser än där du brukar vara. Prova lite andra sätt. Fråga också gärna dina vänner. Alltså vårt nätverk brukar vara ganska generösa med att spegla oss om vi verkligen vill det.
Mm.
Att så här, men kan inte du observera mig lite när jag är här ute och se vad det är jag gör? och så kan man få lite god hjälp i att så här, nej, men nu tycker jag ändå att du borde ha gått fram lite längre. Eller jag tycker inte det var så tydligt när du flörtade där, eller vad det nu än kan vara. Så att vi ska inte vara rädda för att få lite coachning av våra nära och kära. Men så först och främst, alltså byt miljö.
Mm.
Det är ganska vanligt att vi är på samma platser. Och funkar inte det så är det inte så bra. Utan var på andra platser. Det andra är, bryt det du brukar göra liksom naturligt. Och testa lite andra sätt.
Utan att vara den personen som söker ny kärlek, så blir jag helt nervös av det du säger nu.
Alltså, precis, och jag tror att det är precis det som är grejen, Sarit. Man ska vara lite nervös, för att det är ju lite som står på spel ju.
Ja, så det är bra den känslan.
Ja, absolut.
Ja, jag önskar lycka till den som testar det här. Det kanske blir en stor utdelning också för den som faktiskt vågar. Ju. Det, så kan det ju bli.
Alltså, ja, definitivt.
Att man vågar ge sig ut där. Hanna, tusen tack för att du kunde vara med ikväll. Vi tar oss till Åkersberga nu. Traudi Björling är med mig. Hej och god kväll, Traudi.
Ja, hej, god kväll.
Hej. Hur började kärleken?
Ja, den började helt oförväntat i Tyskland. Jag kommer därifrån och jag var bjuden på en fest hos min bästa väninna med liveband och middag och så vidare. Och då kom min nuvarande man in. Han är svensk, eller var svensk, är fortfarande svensk. Mm. Och jobbade på svenska ambassaden i Bonn som försvarsattaché. Och så var det mycket dans på kvällen och var väldigt många människor där. Och när värden ville dansa med mig andra gången, klockan 10 på kvällen, då gick Mats emellan och sa till värden: du har inte dansat med många andra kvinnor, nu är det min tur här. Och så dansade vi från klockan 10 på kvällen till 4 på morgonen, oavbrutet i princip.
Oj! Alltså, ni dansade så länge med varandra?
Ja, vi hade väldigt kul. Vi kanske tog något glas vin emellan, men annars så var vi ihop från alla de här timmarna. Ja. Och vi hade väldigt roligt. Och han dansade väldigt bra.
När var det här i tiden?
Det var 1991.
Det är några år sedan nu.
Det var några år sedan, det stämmer.
Vad hände sen?
Sen hände det att vi träffades dagen därpå och så märkte vi att vi verkligen tyckte om varandra. Jag hade en son som var 9 år, jag var ensamstående. Min sambo hade gått bort i en bilolycka några månader innan, eller ett halvt år innan. Uh-huh. Och, så jag hade inte alltid tänkt på kärleken överhuvudtaget, träffa någon ny man.
Nej.
Så det var oförväntat.
Ja.
Men sen blev det så att jag blev då attachéfru och 3 månader senare, då var hans tjänst slut i Tyskland och han flyttade tillbaka. Han var tvungen att flytta tillbaka till Stockholm för att bli chef på Militärhögskolan för flyglinjen. Och då var bara frågan, flyttar vi med eller stannar vi kvar? Och då flyttade vi med till Sverige. Och sen dess är vi ihop och så gifte vi oss faktiskt 9 veckor senare.
9 veckor senare så var ni gifta också?
Ja.
Alltså, när du tänker tillbaka på den här tiden, hur gick dina tankar då?
Ja, alltså det var jag väldigt överväldigande för min man är 22 år äldre än vad jag är.
Ja.
Jag var 31 och han var 53 och ett halvt. Men jag tänkte att det har ingen betydelse och jag måste våga. Och det enda som kan hända är att jag flyttar tillbaka, eller vi flyttar tillbaka med min son och hade pengar på kontot så att jag kunde i alla fall ta mig tillbaka.
Mm.
Men så blev det aldrig. Vi har varit gifta nu i 35 år och är fortfarande väldigt lyckliga och har fått 2 gemensamma barn. De är nu 29 och 30 och ett halvt år gamla.
Mm.
Så vi har sammanlagt 5 barn, 6 barnbarn och 4 barnbarnsbarn.
Wow! Vilken grej!
Men, och mina,
men också nej, väldigt dramatiskt på något sätt alltihopa. Du är ensamstående sedan ett halvår tillbaka. Du går på den här festen. Du träffar din blivande man där.
Mm.
Och fattar ganska många beslut på kort tid ju.
Ja, jag har varit gift innan också 9 år. Så man har varit med om lite olika saker.
Ja.
Men det var helt enkelt att känslorna, det var överväldigande. Det kändes bara att det passade. Det är utan tvekan. Alltså det kändes bara rätt. Vi hade mycket roligt, vi hade samma intressen.
Ja.
Vi är lite olika men vi kompenserar varandra väldigt bra.
Ja.
Och han är nu 88 år och jag är 65.
Ja.
Och han är fortfarande så fit och så fit i huvudet. Jag får frukost i sängen varje morgon fortfarande. Och han handlar all mat, gör bokföring för företaget. Och vi har väldigt kul fortfarande ihop och vi har inte ångrat oss efter 35 år.
Vad fint att höra tycker jag, Traudi. Mm. Vad underbart att höra. Men vad sa folk runt omkring er?
Ja, det var jag kris. Alltså mina vänner var jag var bjuden. Jag jobbar inom ridsporten så jag red deras hästar, tävlade deras hästar, undervisade deras barn.
Ja.
De trodde jag, du är totalt oansvarig. Hur kan du flytta till ett annat land? Du kommer vara invandrare, du kan inte språket. Vad ska du jobba med?
Ja.
Och så vidare. De var jag arga på mig.
Ja.
Men jag tänkte, nej, alltså jag fattade det beslutet själv. Man kan göra misstag och då kan jag flytta tillbaka.
Mm.
Så det är inte mer än så. Och, men jag flyttade till Sverige, lärde mig språket, gick SFI-kurs och ja, hade tur. Hittade bra jobb, blev landslagstränare och så vidare. Så det var, nej, det rullade på, men det var jag väldigt ifrågasatt.
Ja, så otroligt modigt gjort, tänker jag. Vad tänker du själv så här i efterhand på det du faktiskt gjorde?
Ja, alltså vi försöker lära våra barn också. Alltså man måste våga göra saker också. Och man får inte vara en fegis. Det blir annorlunda när man har tänkt sig och ibland kan det bli så riktigt bra.
Mm.
Så tänker jag.
Jag skriver ner här så man får inte vara en fegis. Och Hanna Jamali som jag pratade med innan, psykolog, hon sa ju exakt samma sak. Man måste utmana sig själv, man måste göra saker och ting på annat sätt om det inte funkar på det sättet man har tänkt.
Mm.
Ja. Man får inte vara en fegis. Jag skriver upp det. Det var ett bra tips ändå. Traudi, så fint att få höra din historia här i Karlavagn. Jag är så glad att du kunde dela med dig.
Ja, tack så mycket.
Ha det så bra du.
Tack detsamma.
Och du, hälsa din man också.
Det ska jag. Han väntar hemma med mat.
Härligt.
Tack.
Ha det så bra, Traudi. Hej.
Tack. Hej då.
Karlavagnen. I P4.
Vi pratar om första steget när det kommer till kärleken. Jag är nyfiken på hur allt började. Och medan jag pratar med en massa folk här i radion så kikar du på våra sociala medier, Gustav Ingerhage.
Ja, jag håller stenkoll där och det kommer in ganska många kommentarer. Övervägande faktiskt fortfarande i verkligheten. Alltså folk träffas i verkligheten i denna dating-apps-tid.
Ja.
Får jag säga, glädjer mig lite grann. Kanske.
Ja, men det är lite spännande att höra. Däremot så kan jag flika in bara att jag skulle ju gärna vilja höra ifrån dig som faktiskt dejtar på nätet. Eller du som är ung, hur gör du? 020 22 10 30. Dejtar du just nu? Jag är nyfiken på hur går det för dig, helt enkelt. Mm. Vad skriver folk då, Gustav?
Ja, men Conny Nordling skriver: jag pratar med några killar om Björn Rosenström en vinterkväll i tonåren. Va? Pratar ni om Rosenström? Hörde jag bakifrån och vände mig om och fick syn på en mörkhårig tjej med det bredaste leendet. Jag vart tokkär direkt. Svårare behöver det inte vara.
Nej, vad fint.
Ja. Kerstin Sköld skriver: vi träffades på ett dansställe den 13 juni 1990. Först efter pausen vid 12-slaget dök mannen i mitt liv upp. Vi dansade till Alfstars orkester. När klockan var 13:30 visste vi varandras namn och bostadsorter på ett ungefär. Måndagen efter hade jag möjlighet att gå igenom telefonkatalogerna som fanns på den tiden och hittade honom och postade ett vykort. I början av samma vecka hade hans kompis sett en lastbil med reklam och telefonnumret till företaget jag jobbade på. Och på torsdagen ringde han till jobbet och frågade efter mig. Semesterplanerna var att min kompis och jag bland annat skulle åka från Dalarna till Borås. Det blev inte Borås utan ett stopp i Falköping istället. Resten är historia, skriver hon.
Men oj, alltså en som sitter och bläddrar i telefonkatalogen och en som har sett telefonnumret på en lastbil.
Ja. Vill du ha ett fint exempel på lite nätdating också då?
Ja, jag vill det.
Jag raggade upp min man ska jag säga, via en Facebook-annons om skäggprodukter. Såg hans bild rulla förbi och sen letade jag upp hans namn och insåg att vi bodde i samma kommun och han var till och med väktare på mitt jobb. 5 år tillsammans i år och 2 år som gifta. Så kan man också nätdata.
Vi ska ta oss till Helsingborg nu. Solveig Setelius är med oss. Hej och god kväll, Solveig.
Ja, hejsan, hejsan.
Du, berätta om hur kärleken började.
Ja, det här är väl lite annorlunda. För min man lever inte längre. Men jag tycker ändå att det var väldigt annorlunda när vi träffades. Jag var dryga 15 år och han var 17.
Ja.
Men han sa alltid att du är bara 15 och jag hävdade hela tiden när jag fyllde 16 om en månad.
Ja, men i den åldern så är det ju viktigt, eller hur?
Ja,
den åldern.
Ja, precis. Ja, nej, men det var så här att han var från Stockholm och jag bodde i Söderhamn.
Ja.
Som ligger, ja, det vet du kanske var det ligger någonstans. Det ligger mellan Gävle och Hudiksvall blir det.
Ja, just det.
Ja. Och så var jag ute och gick en kväll tillsammans med min väninna. Och så kommer det tre ynglingar får man väl säga. Och så stannar de och så frågade vad gör man i den här hålan? Säger de då. Vi bodde en liten bit utanför Söderhamn.
Ja,
antingen kan man nog gå in till Söderhamn, det är 3 kilometer.
Ja.
Eller också kan man besöka Sjömanskyrkan.
Ja.
Och det är så att min pappa var präst i Sjömanskyrkan. Men, och sen skildes vi åt och det hände inte så mycket. Sen så på kvällen så om vi bodde i närheten av den här sjömanskyrkan.
Mm.
Och då kom min pappa upp och så sa, kan inte du koka lite kaffe? Det är så trevliga pojkar där nere som kommer från ett fartyg som heter Rane. Mm. Och som då gick på Norrlandskusten och så ner till Europa.
Ja.
Och att han var ute på fartyget, det berodde nämligen på att han hade en faster som tyckte, ja, deras föräldrarna tyckte att han skulle lära sig lite, ja, veta hur, som de sa på den tiden.
Ja, just det. Så det skulle vara lite ordning och reda, ja, där precis, skulle han lära sig.
Ja. Jo, han hade ju några år kvar i skolan. Men, och, så då blev han utskickad på sjön.
Mm.
Och ja, då kom bara han upp på kaffe. Och då kom de upp till vårat hem. Nu blev vi inte nere i sjömanskyrkan. Och ja, där höll jag på att säga, började. Han påstår att jag satt och tittade på satt på en liten rokokostol, en pytteliten, hela kvällen och sa ingenting. Det var bara han som pratade med min pappa.
Ja.
Ja, det var rätt roligt. Ja, hur så här så skulle han ju tillbaka. Och han fortsatte att åka upp efter Norrlandskusten då, med fartyget. Och hans pappa hade sagt åt honom att du får absolut inte mönstra av tidigare än vad du ska göra. Men det var precis det han gjorde. Han mönstrade av i Sundsvall.
Ja.
Han fick för sig att han skulle komma och hälsa på mig.
Ja.
Och han fick gå mellan Hudiksvall och Söderhamn. Det var ingen som plockade upp honom.
Oj,
utan han lyftade. Men då gjorde han så att vi kan inte polisen och fråga om han kunde få sova där. Ja, sa de, det går bra. Ja. Och han fick lägga av sina plånböcker och allt vad han hade med sig. Och så fick han ligga i en cell och sova. Ja. Och sen när han vaknade på morgonen så åkte han ut till oss då. Uh-huh. I Stugsund heter det stället. Utanför Söderhamn, en liten bit. Ja, och så träffas vi där igen. Och ja, det var ju lite knepigt. Och han sa då att jag hade skickat ett kort till honom.
Mm.
Som de på något vis förmedlade till fartyget. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men det hade jag gjort så igen.
Ha.
Och sen fortsatte det på den här, ja, vad ska man säga, tråden.
Ja.
Han åkte hem till Stockholm. Och jag var kvar i Söderhamn. Föräldrarna tyckte det var jättebra att vi gick i skolan på varsitt ställe.
Ja, såklart, ja.
Ja, och det slutade med att vi så småningom förlovade oss 1963.
Mm.
Det här var ju 78 då, där vi träffades. Ja.
Ja.
Och sen så rullade det på, du vet hur det är, man bodde i olika städer och man började på sina egna utbildningar. Och sen gifte vi oss 1965. Och sen så småningom så fick vi 4 barn som trillade in.
Ja.
Och ja, tyvärr så gick min man bort för 5 år sedan.
Ja, jag beklagar.
Alldeles för tidigt,
ja,
var det ju.
Ja.
Han var bara 78 år, tror jag. Ja. Men vi har så mycket fina,
ja,
så mycket minnen som man tänker tillbaka på nu och funderar. Och ibland kan man sitta framför tvn och så är det något bra på tvn. Det här.
Mm.
Men titta nu då, Fredrik, säger jag. Mm. Jag visste att han fanns ju inte där längre. Han finns ju inte där. Men sådär är det faktiskt.
Ja.
Men jag mår jättebra. Och ja, jag har ju hämtat mig. Det tog väl ett tag innan att det blir bättre.
Ja, det förstår jag verkligen.
Efter hans bortgång.
Ja.
Men nu så går det alldeles bra. Jag har ett bra liv, bor jättefint och trevliga vänner och en bra dotter.
Ja.
Och de andra döttrarna, de är utspridda i världen, så att säga.
Ja.
En son är i Afrika, en dotter bor i USA.
Ja.
Och sen är det en som bor i Uppsala, men hon har så värdefullt jobb så man hör nästan aldrig av henne, tyvärr.
Ja.
Ja, men det kan bli så.
Ja, så är det ju. Men du, ja, det var så fint att få följa med tillbaka till 1978 tillsammans med dig. Och höra, ja, hur det var.
68 var det.
68, 1968, ja, var det.
Nej, nej, vänta nu. Nej, 58 blir det ju.
Oj!
Första gången. Ja. 58.
58 var, ja, då det, när du tog den där, ja, promenaden.
Just, precis.
Och stötte på, ja, Fredrik där. Och sen blev det en kaffe där hemma, ja, och sen när du satt satt på en liten stol och var tyst under.
Ja, och det pratade han mycket om. Ja. Att jag satt där. Du satt och tittade beundrande på mig, sa han.
Ja. Du, får jag fråga, jag vet inte om du minns eller om du ens vill berätta, men vad var det du föll för, tror du, hos honom?
Ja, han hade väldigt vackra ögon, kommer jag ihåg.
Ja.
Och tyckte väl jag det, jag kände mig som en liten lantlolla, att han verkade lite mera, hur ska man uttrycka sig, belevad, kom från Stockholm och allt det här. Ja, det var väl någonting sånt där. Men jag hade trevligt. Jo, den lilla korta tiden, det blev ju bara faktiskt en sen kväll som vi träffades. Och sen fortsatte han då med sin fartyg upp till Norrlandskusten. Ja, och sen lifting då, poliscell och allt upp.
Ja, det är otroligt. Och sådana händelser, tänk om du inte hade stött på Fredrik där på promenaden.
Nej,
att du vet, det är så mycket som spelar in ju.
Ja,
så.
Men det är ju det. Man vet inte varför händer det så där, kan man tänka.
Exakt.
Nej, men det var fint, vi hade ett fint liv och fyra barn och men
Solveig, jag är jätteglad att du hörde av dig. Och
det var roligt att komma fram, det hade jag inte räknat med.
Nej, exakt. Vi vet inte vad som ska hända i livet. Det här var en av de bättre
grejerna. Nej, man vet inte. Det är riktigt. Det är sant.
Solveig, jag önskar dig en fin kväll nu. Tusen tack för att du ringde.
Tack snälla.
Ha det så bra. Ha det samma till. Hej.
Hej.
Nu tar vi oss till Mariestad. Andreas Pilqvist, hej och god kväll.
Ja, hallå.
Hallå. Hur började kärleken?
Ja, det var väl 29 år sedan ungefär. Det handlar ju om Jenny då, såklart. Min stora kärlek. Och vi hade väl känt varandra kanske sen mellanstadiet. Någonstans i scoutgrupp var vi samma. Men jag hade väl egentligen inte sett henne så. Jag var 2 år äldre, eller är 2 år äldre.
Ja.
Och, men sen kom jag ihåg våren, jag skulle sluta 2:an i gymnasiet och Jenny nian i högstadiet. Då.
Ja.
Så, då gick det upp för mig att jag är kär i Jenny.
Och
vi spelade i samma blåsorkester också. Så att vi skulle på en orkesterresa på sommaren. Så då var väl min plan. Då ska jag ta chansen. Då en vecka på samma ställe. Då måste du gå på något vis.
Alltså, gick du så här och funderade hur du skulle göra och vad du skulle göra? Så
jag kommer väl inte ihåg exakt. Men jag hade nog någon sorts plan på hur det skulle gå till kanske. Jag vet inte. Så jag kommer ihåg första kvällen. Då skulle vi nog ut och käka eller något. Då var min bästa kompis, vi delade rum, Per heter han. Jag stod och fixade mig länge i håret och han sa något så här: vad står du och fixar så länge? Här finns ju ändå ingen man vill gifta sig med. Och jag blev helt tyst, kommer jag ihåg. Så då, det var nog första gången jag fick berätta för någon att jag var, det är ju Jenny som jag är kär i.
Sa du det till honom då?
Jag tror det i alla fall. Jag kunde nog inte med liksom, när jag blev så tyst. Då förstod han att det var något.
Att det fanns visst någon man ville lyfta sig med där.
Ja, precis.
Du, innan du fortsätter, jag sitter här och funderar. Vad var det för instrument ni spelade, du och Jenny?
Jag spelade trumpet och Jenny klarinett.
Men det var kul att veta. Trumpet och klarinett. Du står och fixar i ordning dig där framför spegeln. Och vad händer sen då?
Ja, alltså jag är ganska försiktig av mig och Jenny visste inte riktigt vad jag hade heller, om det var besvarat så. Hon hade nog inte visat något innan så. Så det dröjde väl lite innan det hände något. Sen kom jag ihåg någonstans mitt i, det var en vecka vi var borta. Då satt hon ensam när vi var på väg någonstans. Vi åkte i buss lite varstans och spelade. Och då kom jag ihåg att jag tog mod till mig och satte mig bredvid henne. Det var väl första gången. Så snackade lite bara.
Ja.
Sen vet jag, det var nog sista konserten vi hade. Och det är ju ganska viktigt då att hon spelar klarinett och jag trumpet. Då sitter man som en solfjäder så.
Ja.
Så då sitter man ju liksom i varsin, så man kan se varandra. Då då kom jag ihåg, då var det långa blickar som utbyttes. Och då förstod jag att, att det ändå var besvarat på något vis. Och sen, ja.
Men pendlade din blick från notstället över där?
Ja, precis. Jag kommer ihåg att det gick väldigt bra att spela den gången. Det var nog den bästa konsert jag var med om. Men mellan låtarna var nog inte så fokuserat på not, eller noter och så. Men det kanske var bra, då var man avslappnad.
Ja, precis. Musiken. Du tänkte på annat där när du satt och spelade lite grann. Okej, ni sitter och utbyter blickar där. Vem tar första steget sen då? Vad händer?
Ja, det är ju sista kvällen då. Då går vi har varit ute och käkat med några kompisar. Det var väl ganska fritt, tror jag, hur man gjorde. Men då var vi på väg hem till hotellet. Och så var i Linda och var vi. Det var någon fin gammal bro där. Då gick vi nog lite, sacka lite. Och sen tog Jenny handen. Så det var hon som tog första steget till slut. Och så, ja, det var väl där vi blev tillsammans.
Otroligt modigt att ta Jenny ju, och göra det.
Ja,
där.
Eller ja, det behövdes nog. Annars hade det kanske inte blivit något. Men sen slutade det inte riktigt där. För jag fick ju fortsätta på familjesemester. För min familj skulle hämta mig och vi var borta i 2 veckor till. Mm. Det var jag inte jättesugen på.
Nej, det förstår jag.
Men... Och ja, jag skrev ju något kort, fick för mig också, ett vykort, ja, lite romantiskt, försökte jag väl vara. Problemet var ju bara att Jenny jobbar ju på posten, så hon sorterade ju sitt eget kort, fast det var någon kollega till henne som hittade det först. Så det var väl ganska pinsamt för henne i början, men...
Ja, men jag kan tänka mig det, du vet.
Man det gick runt hela kollegekåren, tror jag. Alla läste.
Och det var taskigt ändå, men jag förstår ju. När det är ett vykort, man kan liksom inte låta bli. Alltså, har ni kvar vykortet? Minns du vad du skrev?
Nej, jag minns inte. Det var något om romantiska renfallen. På något vis, jag stod och tänkte på det. Ja, jag kommer inte ihåg. Men finns det något kvar? Jag tror inte.
Men träffades ni sen då, när du kom hem?
Ja, vi var ju från samma ställe och ganska litet ställe. Så att, men det var väl lite trevande, tror jag, ändå när man fick det abrupta slutet. Eller, vi hann knappt börja bli ihop så. Men ja, det har blivit stabilt, så att vi har varit gifta sedan 23 år tillbaks. Så att,
Oj, det började alltså på en orkesterresa och blickar under en konsert. Wow. Du, vad gör Jenny nu då? Har hon gått och lagt sig eller är hon vaken?
Ja, hon ligger nog och sover nu.
Du, hälsar henne så gott imorgon när hon vaknar. Jag är så jätteglad att vi fick följa med till Tyskland på blåsorkestens turné och där ni era blickar möttes bakom trumpeter och klarinetter och fin musik.
Ja, det är härligt.
Verkligen härligt. Tusen tack för att du hörde av dig, Andreas.
Ja, tack.
Ha det så bra, du.
Ja, detsamma.
Tack. Hej.
Hej, hej.
Jag sitter och läser era kommentarer som ni skriver på våra sociala medier. Det är underhållande. Elin Amanda Örjehall skriver så här. Jag träffade min sambo på Tinder. Var först inte intresserad överhuvudtaget och tyckte typ att han såg lite töntig ut. Han skickade sitt nummer, men jag struntade mer eller mindre i det. Tills en dag då jag tänkte att jag ger honom en chans. Och den kvällen så pratade vi i 3 timmar i telefon. Och sen bjöd han ut mig på en dejt på ett möbelvaruhus av alla ställen. Och sen den dagen så skulle jag inte kunna tänka mig ett liv utan honom. Och tillsammans så fick vi en dotter för 11 månader sedan. Eva Lerner skriver, vi träffades på Facebook-dating. Jag såg hans bild och jag föll direkt. Vi träffades ganska snart efter att vi matchat. Och den kvällen på ett fik i Norrköping, den tog slut alldeles för fort. Och när kaféet stängde, ja, då fortsatte vi att prata en lång stund utanför. Och sen den kvällen, hösten 2022, så är vi ett par, skriver Eva. Vi tar oss till Trelleborg nu. Ulla-Britt Jönsson är med mig. Hallå, Ulla-Britt.
Hej.
Hej. Kärlekshistoria. Hur började den för dig?
Jo, det var så att min man, han dog ung. Han var 55 år gammal och han dog 2004. Mm. Och sen blev jag bjuden på en kräftskiva till Skägeriet 2008. Mm. Och då berättade jag för min dotter, jag var bjuden dit. Så sa jag, men jag ska inte gå. Nej, sitt där hemma och ogla då, mamma. Mm. Men jag, då bestämde jag mig för att gå. Och då träffade jag min man som är sambo idag.
Vad heter han?
Han heter Leif Jönsson. Vi heter samma efternamn. Men vi heter gifta.
Vad lustigt. Men du möter alltså Leif på den där kräftskivan som du egentligen inte var så sugen på att gå på.
Nej, och han var också lite grann tveksam. Han kände ju dem som skulle ha det, för han har bott i Skägen och bodde i Trelleborg då. Ja. Men så träffade han på den mannen som skulle ha kräftskivan i sin låda. Så sa han, det är kräftskiva på lördag. Ja, ja, jag kommer. För han var separerad sen årsskiftet. Och så sitter där en man snett emot mig i blårutig skjorta med världens vackraste ögon. Och jag var själv. Mm. Och vår kompis då som satt in till, han är själv, sa de. Jaha, och vad vill du då med det, tyckte jag. Men hur det var så gick vi upp och dansade. Mm. Och man hade druckit lite vin och så. Jag hade husvagn i Skåteholm, så jag sa till honom, du är välkommen på fredag till Skåteholm om du vill. Mm. Och så bytte vi telefonnummer. Och sen så, tills han ringde det, så sa han, står erbjudandet kvar?
Ja,
det gör det. Och på fredagen kom han ner där. Och nu är vi ett par. Och vi var serbo från 2008 till 2015. Men sen blev vi sambo i Trelleborg 2015.
Så nu har ni hängt ihop ett bra tag?
Det har varit ihop ett bra tag nu, ja.
Ja. Men du, jag måste bara fråga.
18 år gammal. Ja. 18 år är det nu. Ja. Och vi förlovar oss på min 60-årsdag.
Ja. Wow. Alltså, jag måste fråga dig. Då när ni dansar och du bjuder in honom till din husvagn och du ger honom ditt telefonnummer och sådär. Dagen efter sen, vad tänkte du då? Tänkte du på det här då?
Han ringer aldrig mig.
Gick du och väntade på att han skulle ringa eller?
Nej, absolut inte, för att jag hade sagt till min dotter och mina barn att jag vill inte ha. Jag gifte mig faktiskt när jag var 19 år gammal, och för jag hade fått en son då som var 12 år gammal när vi gifte oss. Ja. Så tänkte jag, nej, nu vill jag vara lite fri.
Ja.
Men jag var ju fri 4 år, och Jag kan aldrig träffa en bättre man än den man jag har träffat. Han är helt fantastisk.
På vilket sätt? Om du skulle beskriva honom för mig. Jag har ju aldrig träffat Leif. Det hade varit kul. Men hur är Leif?
Alltså, jag har det så bra idag. Alltså, jag lagar inte mat. Jag dammar. Han dammsuger, tvättar golv. Ja. Gör allting. Han städar trädgården.
Jaha.
Och när jag hade mitt hus kvar i Östra Greve där jag bodde innan när jag var gift. Mm. Ja, då kom han dit och tog hand om min trädgård där. Oh. Alltså, jag tror inte det finns såna många män i världen som jag har råkat träffa.
Men förutom allt han gör, hur är han när det bara är du och han?
Han är alldeles perfekt. Vi har så trevligt ihop. Som just nu när jag ringde in till Karlavagnen sitter vi och spelar skipper. Mellan klockan 10 och 11:30 brukar vi spela skipper varje kväll.
Vad är det, kortspel? Jag är så dålig på sånt där. Eller vad
är... Ja, det är ett kortspel vi spelar.
Ja, vem brukar vinna då?
Ja, det är ni tyvärr jag.
Det är du, va?
Ja.
Så du har...
Och jag är jättedålig förlorare.
Ja, ah, du är det. Ja, ah, men då är vi två faktiskt, Ulla-Britt. Jag är också skitdålig förlorare. Men vad fint. Då har du lycka både i kärlek och spel ju.
Ja, alltså, jag ser till spel har jag lycka, men spelar andra spel så har jag ingen lycka. Så jag har sagt till honom att jag har tur i kärlek istället.
Ja, ja. Åh, Ulla-Britt, hälsa Leif så gott ifrån oss här.
Ja, det ska jag göra. Han lyssnar i sovrummet.
Ja, han gör det, va? Ja, men då skickar vi en hälsning till Leif. Ha det så bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Det var kul att prata med dig, Ulla-Britt.
Ja, tack så mycket själv.
Hej då, du. Ta hand om dig. Hej.
Tack. Hej, hej.
Vi ska ta oss till Sundsvall nu. Christer Brännvall är med mig. Hallå, Christer.
Hallå, hallå.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Hur började kärleken?
Det är ju otroligt. Det började på en buss. Jag var på fotboll AIK Djurgården i Stockholm 1965 på sommaren.
Ja.
Och då åkte jag hem buss 515 mot Norra Bantorget, Stockholm.
Ja.
Och då kom det två snygga brudar och satte sig bredvid mig. Bland annat min blivande hustru då.
Ja.
Och jag började snacka med tjejerna och det funkar bra och vi tittar varandra i ögonen och det funkar bra allting. Och innan hon steg av på Odenplan och jag skulle fortsätta, så sa jag, får jag ditt telefonnummer? Vi kan gå på Skansen, på onsdagsdansen. Egon Kärman hade ju all sång där.
Ja.
Plus dans, allmän dans på Soliden i Skansen.
Ja.
Och hon tackade ja, jag fick hennes telefonnummer. Och så får vi på onsdag kväll med Djurgårdsfärjan till Skansen.
Hur var det?
Det var härligt. Vi stod ute på däcket på färjan och små kelade med varann första gången. Alltså, det var ju otroligt.
Var du nervös?
Vad sa du?
Var du nervös? Alltså var det
Nej, det var jag inte. Men jag tyckte om vackra tjejer såklart.
Ja. Vad hände sen då? Ni åkte och dansade där?
Vi åkte och dansade där. Och sen hade vi kontakt hela sommaren. Och så blev hon gravid på hösten tyvärr. Eller tyvärr, nej förlåt, det var fel.
Ja.
Det var bra. Vi fick en son året efter, va?
Ja. Oh.
Och så flyttade vi till Västerås, för Stockholm kunde man inte bo på. Jag var en enkel mekaniker med låg lön. Det gick inte på bostäder. Nej. I Stockholm.
Nej.
Så vi flyttade till Västerås.
Ja.
Och där fick jag både jobb och bostad. Då. Och,
ja.
Ja. Och där bodde vi två år. Sen blev Margos mamma och pappa sjukliga. Så vi flyttade till Sundsvall då. Hon var ju härifrån.
Ja. Och där är du kvar nu?
Jag är kvar i hennes hemgård alltså.
Ja.
Och hon, stackaren, gick bort 2012, det är länge sedan. Hon fick diabetes. Va?
Ja.
Så jag är en gammal enkelman.
Ja. Men du kommer ihåg detaljerna. Du kommer ihåg buss 515 och du kommer ihåg den där båtresan. Är det väldigt glasklara minnen hos dig idag?
Helt otroligt alltså. Och Tore Skogman skrev en visa om jag mötte mitt öde i Stöde och tog första kyssen med Slussen. Allting stämmer på mig och Margot.
Ja, men det är otroligt ju.
Det var otroligt alltså vad han fick det ifrån. Och jag hade önskat att träffa Tore Skogman innan han gick bort.
Ja.
Och frågat honom, men jag råkade aldrig träffa honom. Nej.
Nej. Vi ska säga det, att du bor i Stöde i Sundsvall just nu. Ja.
Yep.
Wow, ja, det är otroligt. Men fint att du och jag kunde prata lite grann och vi kunde minnas hur du och Margot en gång träffades.
Ja. Mycket bra.
Ja. Ja.
Mycket bra.
Christer, ta hand om dig och det var fint att du hörde av dig och ringde till mig.
Tack ska du ha, det var trevligt.
Ha det så bra du.
Detsamma, hej då.
Hej då du. Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Vill du höra hela programmet med musik hittar du det i appen Sveriges Radio och på vår webb. Har du tips på ämnen för Karlavagnen eller något du vill fråga om så finns vi på sociala medier och på mejl karlavagnen@sverigesradio.se. Du hör även programmet live varje vardags- och söndagkväll.